Kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Stundliden över apostlagärningarna. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion då på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 15.
Jag ska börja på apostlagärningarna 3, vers 17. Vi får nog börja och läsa i vers 17 hur som helst för att vi får med sammanhanget där. Men vi ska bedja tillsammans först. Herre, vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord, läsa berättelsen om vad som hände när du hade lämnat dina apostlar att fortsätta ditt verk. Herre, tack för att du var närvarande om än på ett annat sätt genom din helige ande. Och tack för att vi får tro att du är densamme igår, idag och i evighet. Att du också är här hos oss genom ditt ord och genom din ande. Här nu ber vi att du ska låta den här stunden få vara en stund och vi får höra din röst. Där du får undervisa oss på ett sådant sätt så att vi inte bara blir uppbyggda utan att vi blir också mer och mer lika dig. Att du omformar oss efter din vilja. Herre, vi vill så gärna vara dina lärjungar och vi vill veta vad det är att vara dina lärjungar. Herre, vi vet att vi är på den rätta vägen. Att du bekräftar det du gör i våra liv på ett sådant sätt så att vi kan få den förvissningen. Få del av den där himmelska glädjen och saligheten som vi har känt till och från. Herre, vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Jo, om vi plockar upp där vid vers 17. Där, då har vi alltså kommit in nu, för att ta sammanhanget här, in i Petrus tal. Det andra utav fem talen som finns av Petrus i apostlärningarna. Och vi gick igenom då början utav talet förra tisdagen och vi uppehöll oss också vid vers 17. Jag läser där, det alltså som sagt mitt i det här talet. Nu vet jag bröder att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Om vi stannar där så länge. Så var det här med att de hade gjort synder som de inte visste om att de hade gjort. Eller de var inte medvetna om digniteten av det de gjorde. Och jag minns att vi citerade också ifrån Jesu ord på korset när han säger: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Det finns ju några ställen i Gamla testamentet där det talas om att om man har gjort synder som man inte vet om eller som man inte har begripit var så illa som de var, så ska det finnas förlåtelse för de synderna. Så trots att Petrus här har anklagat dem och det grövsta, att till och med har dräpt i vers 15 livets första, eller den som visar vägen till livet, och alltså gjort vad man kan tycka är det värsta av alla synder, så öppnar Petrus här en dörr för dem, för förlåtelse, för omvändelse och för att börja tro på Jesus. Det står ju det i vers 19: ångra er därför och vänd om. Och det är som sagt därför att de här synderna var okunniga, om man ser det nu skriftenligt. Men det är ju också ett generöst, är kanske fel ord i sammanhanget, men de var ju fyllda av Guds kärlek, de här apostlarna. Också till de som hade handlat så fel. Så jag frågasätter inte alls det här som att det skulle vara att de utnyttjade någon sorts överläge eller så. Utan att de menade verkligen att här finns möjlighet för alla människor att bli frälsta. Så att det illa som de hade gjort har Gud låtit samverka till det bästa. Och just den här spänningen har vi sett tidigare i bibelundervisningen här. Att människor å ena sidan gör saker och ting som är förskräckliga, och å andra sidan så låter Gud det samverka till det bästa. Eller det kanske till och med var så som när vi talade om Judas Iskariot, att någon var ju tvungen att förråda Jesus. Någon skulle ju överlämna honom. Det går inte att försvara på något sätt, och ändå så är det just så som Guds vilja går i uppfyllelse. Så här finns ett område emellan de här två polerna, i det här spänningsfältet, som vi aldrig kommer att kunna utröna helt och fullt. Ett område som vi själva rör oss i hela tiden, skulle jag vilja säga. För att även om det är så att vi har flyttat över från mörkret till hans underbara ljus, vi har blivit lärjungar, vi är intagna så att säga i Jesu Kristi lärjungaskara, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Vi är delaktiga utav det himmelska livet. Även om det är så, så har vi fortfarande vår kötsliga natur som producerar sånt som vi skäms för och sånt som vi önskar vore ogjort och så vidare. Så vi har i den meningen den här kampen så länge vi befinner oss i den här världen. Jag tänkte på några saker där när det gäller, vi har som sagt talat om det innan, i första kapitlet vers 16. Där ser du att samma tanke finns. Det är Petrus som talar där. Jag räknar inte det som ett tal egentligen bland de där fem talen, men det är ju ändå ett litet tal som skulle kunna räknas med kanske som ett Petrustal. När han säger i vers 15, eller vers 16 börjar ju talet: mina bröder, det ord i skriften måste uppfyllas som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas Iskariot, och så vidare. Det måste uppfyllas. Och i andra kapitlet, vers 23, när han verkligen är inne så att säga på sitt första tal, då riktigt, första riktiga tal, pingstpredikan, så säger han i vers 23: efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom, men honom har Gud uppväckt, och så vidare. Så ni ser att här finns någonting som kan te sig nästan till obegripligt för oss. För det är ju så naturligtvis, eftersom Gud är allsmäktig, att han vet allt. Han kan förutse allt. Han kan handla som han själv vill. Han kan tillåta saker och ting som för oss är obegripligt. Å ena sidan. Och samtidigt så är vi människor då inte utan ansvar. Det är aldrig så att vi kan skylla på Gud. Judas Iskariot kan inte skylla på Gud. De här som ropade korsfäst kan inte skylla på Gud, utan varje människa måste samtidigt ansvara för sina egna gärningar. När jag säger det att Gud ser allt och förutser allt, så betyder det inte, för där drar man som teolog en gräns, att även om man förutser och förstår och vet allting, så betyder det inte att han bestämmer allting. Vi är inte fatalister där Gud bestämmer allting i detalj, utan vi har en fri vilja. Vi kan göra saker och ting som är emot Guds vilja. Vi är ansvariga för våra liv. Gud har inte så att säga förutbestämt hur vi ska bete oss, utan här finns det ett utrymme. Men han kan förutse, förstå innan saker och ting sker, att det kommer bli som det blir. Så jag tror att det är den här förståelsen som också ligger bakom de där orden i den bön som Jesus ber, lär oss att be: inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Alltså Gud kan naturligtvis inte fresta oss direkt, som det står hos Jakobs brev, och med frestelse menar att han kan inte vilja oss något ont. Men han kan tillåta frestelser som har att göra med din och min helgelse, med din och min tillväxt och med vår mognad som människor. Det är hans sätt också att fostra sina barn så att vi lär oss att hantera saker och ting på ett bättre sätt. Men det tycker inte vi om. Och vi ber att han inte ska inleda oss i prövning, står det i den nya översättningen, för det är samma ord. Så man vet inte alltid om det är frestelser eller prövningar. Vi vet bara att Gud inte vill att vi ska komma på fall. Men vi tvingas alltså till en stor ödmjukhet. Och det är rätt och riktigt att vi ber att han inte ska inleda oss i frestelse, utan han ska frälsa oss ifrån ondo. Och lika fullt, som sagt, så kan det hända. Vi behöver alltså vandra i gudsfruktan. Vi behöver vandra i ödmjukhet. Och sen så står det ju här då också att de kallas till omvändelse, de här då som hade gjort fel, i vers 19. Ångra er och vänd om. Och det handlar om en total omvändelse. Och för oss då som har blivit upptagna i Kristi lärjungaskara, vi som har tagits ut ifrån mörkret och utifrån syndens makt att fördöma, och utifrån skulden, för där befinner inte vi oss. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Men vi som är i Kristus Jesus, vi är där därför att vi har omvänt oss. Och när jag säger omvänt oss, så menar jag det som man sa förr i tiden, och som kanske är ett obibliskt begrepp i och för sig, va? Men vi är helomvända, vi är helöverlåtna. Varje kristen människa är helöverlåten. För det finns liksom inte grader på det sättet. Och det är därför som jag har försökt också säga tidigare att vi som är intagna i Kristus Jesus, vi är intagna i honom med allt vårt goda och med allt vårt onda. Alltså all vår ovilja och alla de syndfulla gärningar som vi gör, de är också intagna under Jesu Kristi herravälde. Och det är därför som det kan vara så plågsamt att märka att man gör sånt som skadar Jesus Kristus och den miljö som det är att leva i Jesus Kristus. Vi är ju på ett sätt med om att korsfästa honom. Vi bidrar ju till hans död så länge vi lever. Och det tycker vi är plågsamt. Och vi önskar ibland, som Paulus säger, att vi till och med skulle få lämna den här jorden och få bli fullkomnade hos Herren. Men när det är sagt, att vi är medvetna om det här, så är det fortfarande inte någonting som är farligt för oss. Därför att det är ju intaget också det i försoningens sår. Det är intaget i Jesu Kristi försoningsstöd. Det enda som är plågsamt är att vi är medvetna om att vi är delaktiga i hans stöd och i hans försoningsoffer. Men så är det. Och det får vi leva med. Men det borde stämma oss till stor ödmjukhet. Och det borde stämma oss till lyhördhet för den helige ande. Och det borde framförallt stämma oss till att inte medvetet underlåta att lyssna till Gud eller att vara uppmärksam på hans ord. Det finns ju kristna människor som visserligen är helöverlåtna i den meningen att alla kristna är helöverlåtna, men som lever som om de inte vore det. Och det kanske vi kan göra också, vi som ändå vill se oss själva som helöverlåtna. Vi kan också göra sånt som är emot Guds vilja. Jag säger ju att det är plågsamt, men vi vill inte göra det medvetet. Därför att vi vill vara hos Herren helt och fullt. Vi beter oss som vi vore kluvna i vårt hjärta, men vi är inte kluvna i vårt hjärta. Paulus, han talar om det här ganska utförligt i Romarbrevet. Och om vi slår upp i Romarbrevet 5. Nu ska vi inte gå igenom det här, och jag vet att jag har rört vid de här bitarna tidigare. Om det var i Matteus evangeliet eller Jakobsbrevet ska låta vara osagt, men det tål att sägas igen och igen. I Romarbrevet så presenterar Paulus evangeliet på ett fantastiskt sätt. I det femte kapitlet så handlar det om att vi innan vi var kristna levde under Guds vrede. Men nu så har vi tagits ut ur vreden och vi lever under Guds kärlek. Eller under Guds rättfärdighet, rättare sagt. För det är vreden och rättfärdigheten som kontrasteras emot varandra i Romarbrevet 5. Vi är tagna ut ifrån Guds vrede Nu lever vi i Guds rättfärdighet. Du ser att kapitlet börjar så. Då vi har förklarats rättfärdiga av tro, så har vi frid med Gud och så vidare. Det sjätte, det betyder ju inte att vi emellanåt skulle kunna uppleva Guds vrede. Det kan vi visst göra. Vi kan känna det som att, oj, nu är Gud vred på mig. Det är ju därför vi behöver den här undervisningen, så att vi får svart på vitt att vi inte är under Guds vrede. Sjätte kapitlet handlar om synden kontra nåden. Du ser du också i första versen. Vad ska vi säga nu? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Så där, vi är tagna ut ur synden och vi lever i nåden. Det sjunde kapitlet, det handlar om att vi inte lever under lagen, för det gjorde vi innan. Utan vi har dött. Vi ser i fjärde versen. Vi har dött tillsammans med Kristus. Vi är dödade från lagen. Det är bara den som lever och som ska prestera och göra sig till som relaterar till lagen. Men vi har ju lämnat det gamla livet. Vi är döda i förhållande till lagen. Och vi lever istället under Guds frihet. Så de två kontrasterna i sjunde kapitlet är lagen och friheten ifrån lagen. Alltså bundenheten till lagen och friheten till lagen. Vi är fria från lagen. Och sen det åttonde kapitlet handlar om döden. Vi lever under förgängelsen. Men vi är delaktiga av härligheten. Som det står du kan titta i åttonde kapitlet, åttonde versen. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer, eller som vi redan fått del av till och med. Nu ska vi inte fördjupa oss mer i de där kapitlen, i de där spänningarna. Men jag ville bara stryka under att vi inte är under vreden, vi är inte i synden, vi är inte under lagen, vi lever inte i dödens atmosfär. Frälsningen innebär att vi är upptagna i den uppståndne Jesus Kristus. Där vi lever under hans kärlek, fylls av hans kärlek, hans rättfärdighet, hans kärlek, hans nåd, frihet ifrån lagen, och vi lever i det eviga livets atmosfär. Ja, men även om vi lever i det här livet som Kristus har skänkt oss nu, så har vi fortfarande den kötsliga naturen. Så att de gamla värdena, så att säga, den gamla världen spökar i våra varelser. Och här gäller det för oss nu att ta fasta på det som Kristus har gjort och hålla det andra något sånär på plats. Eller den utsträckning som vi misslyckas med det, lyfta fram också det i syndabekännelsen och i trosbekännelsen till Gud. Och att vi har rätt uppfattning av evangeliet. Vilken enorm betydelse evangeliet har i Guds ögon. Att vi ser som Gud ser det. Så att vi också kan bejaka det som Kristus har gjort. Alltså allt det dåliga som vi upplever är inte farligt. Kan inte fördöma oss. Och här finns det en kamp liksom i våra sinnen som pågår. Och den här kampen är en kamp som Kristus har utkämpat. Titta nu i femte kapitlet igen hur det slutar. Sista versen i femte kapitlet. Så står det att nåden, i vers 21, nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten. Som leder till evigt liv genom Jesus Kristus. Nåden skulle få herravälde i ditt och mitt liv. Och det sker genom Jesus Kristus. Se hur det sjätte kapitlet slutar. När han har brottats med detta med synden och nåden. Då slutar sjätte kapitlet med orden. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så där är det Kristus Jesus och det han har gjort. Det väger, så att säga, det läggs i din och min skål, så att säga. Och det väger tyngre. Det slår ut det andra. Sjunde kapitlet slutar så här. Låt mig få visa förresten hur Paulus skriver om det här. I den 15:e versen så skriver han om den där spänningen. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det här är alltså Paulus som skriver. Paulus gör saker och ting som han inte fattar. Som han inte vill. Det står så här. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill. Vi börjar inte läsa längre så. Va? Men han handlar alltså tvärt emot vad som är hans innersta andlighet. Gemenskapen med Kristus säger honom en sak och så handlar han tvärtom. Och så brister han ju ut också i vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig? Och så kommer det i vers 25. Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Och 8:e kapitlet slutar på samma sätt. Ingen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Men efter varje sånt här kapitel, varje sån här spänning, varje sån här brottning. Så när vi brottas med de här sakerna som jag talar om nu. Om vi brottas för länge med det, så kommer vi i underläge. Vi kommer alltid i underläge. Och därför så gäller det för oss att i den brottningskampen släppa taget om sig själv och lyfta blicken från sig själv och se på evangeliet. Därför att det som Gud har gjort genom Jesus Kristus, det är ju det vi får del av. Också i brottningskampen, eller särskilt i brottningskampen. Det är ju han som vinner seger åt oss. Vi blir delaktiga av den seger som han har vunnit. Han har kämpat kampen, han har lidit, han har dött, ja, han har uppstått. Och allt detta som han har förvärvat, det ger han till oss. Och så fort vi släpper blicken ifrån den uppståndne och blir upptagna med kampen som förvisso finns hos oss, så tappar vi perspektivet och vi kommer i underläge. Så vi måste hela tiden släppa taget om oss själva. Det här är, om vi nu går tillbaka till apostlärningarna där vi var. Apostlärningarna 3, vers 19. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. De här orden, att ångra sig och att vända om och att få synderna utplånade, eller syndens skuld rättare sagt, borttagen. Att lyftas ut ifrån ett sammanhang och tas in i Jesu Kristi lärjungaskap. Det är som ett mönster. Och det här mönstret att ångra sig, bekänna, vända sig till Kristus, sätta sin tilltro till honom och därmed bli upptagen i lärjungaskaran och bli av med sina synder. De här stegen så att säga är ett mönster som går igen i alla predikningarna här. Och som går igen i all kristen förkunnelse. Om du tittar i andra kapitlet har vi ju läst vers 38. Så uttrycks det visserligen lite annorlunda, men innehållet ser ni är detsamma. Men när de efter pingstpredikan så undrar vad de ska göra. Och Petrus säger, omvänd er, låt er döpas så era synder blir förlåtna. Den heliga ande som gåva. Det finns variationer. För att det står ju i det andra talet här. I 3:19. Alltså att de ska ångra sig och vända om. Och synderna ska bli för utplånade. Där står ingenting om dopet. Men det finns ingenting som säger att vi inte skulle läsa in det i det här mönstret så att säga. Här står ju inte allt som han sa. Här står ju inte allt som han hände. Det här är ju ett uttryck för en predikan, här finns det principer, här finns det vad Petrus sa, men han kan mycket väl ha talat om dopet och nu stod det ju inte att de kom till tro här i och för sig, så de blev ju inte döpta kanske av det skälet då, men det ingår så att säga i samma mönster: ånger, omvändelse, tro, dop, syndernas förlåtelse, andens gåva. Titta i kapitel 9. Det är det här som kallas för kerygma, eller rättare sagt resultatet av kerygmat. Det här är det sätt som man ger svar på förkunnelsen om hans död och uppståndelse. 9, vers 17, det handlar om Saulus som har blivit omvänd. Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus som visat sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, han fick syn igen, fick sin syn igen, och han blev döpt. Sedan fick han också ny åtan och han fick nya krafter. Samma mönster, visserligen utlagt på ett lite annorlunda sätt, det är inte exakt samma ord, men ni ser att det är samma mönster. Det är samma sak som händer egentligen i omvändelsen. Vi kan titta också på Kolosserbrevet. Eftersom jag har skrivit upp det ska vi se vad det står. Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet kapitel 2. Vers 11. I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur. Alltså den här makten som vill göra oss till syndare och som vill att vi ska gå förlorade, den dräkten är vi avklädda. Och vi begravdes med honom genom dopet. Vi dog i förhållande till lagen. Vi behöver inte prestera någonting. Det är slut med den tiden. Och vi begraver det gamla livet utan gemenskapen med Kristus. I dopet blev ni också uppväckta med honom. Hur då? Jo, genom tron på Guds kraft. Genom tron på Guds kraft så förverkligades Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, er har han gjort levande med Kristus. Ni är nu intagna i Kristi lärjungaskara. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Han har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han spikat fast på korset, som ett skuldoffer på korset. Samma mönster. Det här är alltså dopets grundmönster. Och det här grundmönstret behöver ligga som en grund hos varje kristen som ska kunna vandra i den heliga ande. Det här behöver vi se och förstå. Därför att den förvissningen, den förståelsen är grunden för hur vi tolkar och uppfattar vårt liv. Det är ju grunden för hur vi känner oss, om jag får uttrycka lite banalt. Men kristna som inte har den här grunden inlagd hos sig, och vad det beror på ska låta vara osagt. Jag tror inte att det behöver bero på att man har slarvat med sin bibelläsning, eller det kan mycket väl bero på att man inte har fått den här undervisningen. Det kan bero på att vi vill så mycket, vi brottas så mycket med oss själva så att vi alltid kommer i underläge. Det finns så många olika skäl till det. Därför behöver den heliga ande få upplysa oss med evangelium. Det där grundmönstret som skedde i dopet och som vi nu har läst om. Ångern, omvändelsen, tron och kraften och så vidare. Det är det som går igen i helgelsen. För även om vi har varit kristna i 5 år, 15 år, 30 år, 45 år. Så är det samma grundmönster. Det är samma process som vi upplever när vi brottas med synden. Eller tycker att vi borde vara bättre kristna. Det vill säga jämför oss med andra eller jämför oss med lagen. Eller tycker att vi är förlorade och Gud är långt borta. Så är det ju samma saker som sker som egentligen hos en som håller på och blir en alldeles ny kristen. Men när det sker hos oss som har varit kristna länge. Så är det alltså dopet som förverkligas. Det är en fördjupning av samma skeende. Och den fördjupningen som gör att vi kanske lär känna vår synd och tycker att vi är mer och mer eländiga. Den går hand i hand med att Kristus betyder mer och mer för oss. Jag minns att det har funnits stunder eller faser i mitt liv när jag har upplevt mig själv så eländig bara för att ännu tydligare se vad Gud har gjort för mig genom Kristus. Det blir så ännu mycket dyrbarare. Det är inte en självklarhet, för det här tror jag den helige ande som måste upplysa om. Vi måste få tag, vi måste leva i den relationen med den uppståndne Kristus, fördjupas i den, förstärkas i den, förbättras i den. Och det går hand i hand med att vi upptäcker vilka vi själva är. Det är en framsida och en baksida så att säga i detta. När vi blir fyllda med den helige ande, vandrar med den helige ande, så upplever vi båda de här sidorna. Och är det så att någon som lyssnar på det här tycker att jag upplever bara eländet, då menar jag att då är det någonting som är fel. Då behöver du på nytt få se vad Gud har gjort för dig i Jesus Kristus. Det kan förvisso vara en kamp eller en bön som man får leva med länge, att Kristus ska bli dyrbarare för mig. Men den kampen kallar Paulus för den goda kampen. Den bönen vill Gud besvara på samma sätt som han gjorde en första gång. Och som han har gjort så många gånger under ditt kristna liv, så vill han fortsätta att besvara den. Och det här mönstret som nu förverkligas och som vi vandrar i och upplever, det ska som sagt vara stärkas hela tiden, för att sen fullkomnas på dödsbädden. Så där har vi egentligen själva kulmen på den här kampen. Och det är någonting som vi borde se fram emot med stor förväntan och stor glädje. För att även om det skulle vara förtvivlan i dödsstunden, så måste det också få vara en stund där Kristus blir så, kommer att betyda allt för oss. Och den saligheten som vi upplever i den stunden slår ut all ångest och slår ut allt det gamla. Om det sen sker precis innan dödsstunden, eller om vi vilar i friden, eller när vi ger upp andan, eller efteråt, det vet inte jag. Jag har aldrig varit med om det. Men det måste hängas ihop, det ska ju förverkligas där. Vi ska se honom sådan som han är. Vi ska se honom som har fullbordat verket och som har gett oss de goda nyheterna, att det är fullbordat för vår skull. Det var ju för vår skull han gjorde det här. Inte för sin egen skull, han behövde det inte. Och definitivt inte för sitt eget nöjes skull, utan för att han älskar dig. Därför gjorde han det här. Där får vi nog lämna det. Och så får vi skynda vidare här i hans predikan. Det här är alltså ett erbjudande som han ger dem som lyssnar nu. Och innan han har kommit dit, för att han kommer ju... lite längre ner här, så kommer han väl tillbaka till omvändelsen. Ja, vi glömde så länge. Vi var vers 19 där då, ja. Då sätter han in det här skeendet i ett eskatologiskt perspektiv. Han säger att det här skeendet som vi nu förstod på ett personligt sätt, det har betydelse därför att när det sker, så kommer tider av vederkvickelse från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Det här sker varje gång på ett sätt, kan vi säga, när vi i omvändelsen, när evangeliet förnyas i våra liv. Det sker en gång på ett komplett sätt, och det kommer att ske en gång på ett komplett sätt också kollektivt. Det står så här nämligen i vers 21. Alltså bokstavligt. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Alltså inte bara det som hör till din och min lilla värld, utan som hör till hela skapelsen och alla människor. När det får återupprättas i sin helhet, då kommer Jesus tillbaka. Vers 21. Så han menar alltså här tydligen, Petrus, att deras omvändelse eller brist på omvändelse skulle ha betydelse för tiden när Jesus ska komma tillbaka. Och så säger han ju i alla fall. Han knyter då an till ett judiskt tänkande. För i den judiska tron så väntade man på att befriaren skulle komma. Och han kopplar alltså den här omvändelsen som att den har betydelse. För när befrielsen kommer och när återupprättandet sker förut, då finns det ju inte tid för någon omvändelse längre. Då är nådatiden slut. Man kan säga att det är samma skeende som det som Petrus talar om här är detsamma som han talade om när vi talade om andens utgjutande på pingstdagen. Det är så att säga början på slutet. Allting hände ju, anden utgöts ju en gång för alla, så att säga, på pingstdagen. Samtidigt, det var början på ett skeende. Men helheten, slutmålet, var ju det som utgöts, som började förverkligas. Likadant när du och jag tog emot Herren Jesus Kristus som vår Herre. Då tog vi emot allt det som Jesus är och allt det som han har gjort. Det är inte så att vi behöver vänta på att någonting ska läggas till vår frälsning. Vi har tagit emot hela frälsningen. Början på slutet, så att säga, har börjat i våra liv. Och det är den processen som är helgelseprocessen. Det var den som jag talade om nyss så utförligt. Här finns alltså en tro, kan man säga, hos de första kristna som säger att himlen håller Jesus i förvar tills dess att missionsbefallningen är fullbordad. Så måste vi förstå det. För Jesus hade ju sagt att de skulle gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och han skulle vara med dem till slutet i det verket. Sen kommer den här stunden. Om nu de här som Petrus predikar för omvänder sig och blir till lärjungar, så då har man ju kommit en bit på vägen, i tanken. Det vill säga, tiden till Jesu återkomst har minskat. Här finns ett citat i den 22 versen. Moses har sagt: en profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Den här profeten som Moses talade om, och som skulle ersätta Moses själv, den store ledaren i det gamla förbundet, den här profeten väntade man på i den judiska tron. Men man visste inte riktigt vem den profeten är. Och det finns några olika traditioner. Det finns särskilt en tradition inom en judisk tradition som säger att den personen är Elia. För det hade ju talats om Elia hos profeten Malaki. Och det hade utvecklats en muntlig tradition. Det står inte så mycket i skriften om det precis. Men det har utvecklats en muntlig tradition som säger att Elia skulle komma tillbaka i ändens tid. Innan riket återupprättades. Det är ju därför som man har den här kalken i den judiska påskmåltiden som man inte dricker ur. Som man lämnar orörd under hela påskmåltiden. För den ska man dricka ur först när Elia kommer tillbaka. Så det är vad den ena traditionen säger. En annan tradition i den judiska tron säger att det inte är Elia utan det är Messias det syftar på. Så här finns lite olika förståelser. Simon Petrus som predikar här, han har ju tagit fasta inte bara på att detta är Messias, utan det är Jesus som är Messias. Så Simon Petrus svävar inte på målet. Om du tittar i vers 20. Det står ju inte det då förstås, va, men vi får läsa från vers 24. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Det vill säga dessa dagar när Messias eller Elia eller profeten skulle komma. Och sa, ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. När han sa till Abraham, i din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram. Och det är ju ingen tvekan om att han talar om Jesus. Gud har låtit sin tjänare träda fram. Det är ju Jesus. Det vill säga profeten. Det vill säga Messias. Det vill säga den där Elia-gestalten de väntar på. Det är Jesus som det handlar om. Det är vad hans förkunnelse säger. Jag tror också att vi ska notera en sak här. När jag säger att det är Jesus. Nu har jag inte Bibel 2000 framför mig. Men det är så här att i vers 25. Där det citeras ifrån första Mosebok 12:3. Där står det i Bibel 2000. Genom dina avkomlingar skall alla folk på jorden välsignas. Genom dina avkomlingar skall alla folk på jorden välsignas. Och det står i första Mosebok. Hej, välkommen. Det står, ja, bara sätter du så vi pratas lite sen. Sen så står det då i, vi ska se här hur det står i första Mosebok 12:3. Nu har jag ju folkbibeln. Det är inte någon stor sak det här som jag nu går igenom med, utan det är bara att man översätter det här ordet på två olika sätt. Det står så här i när Gud kallar Abraham: jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och ordet på hebreiska och samma sak på grekiska, det är alltså ordet för säd, genom dig och din säd. Och då är alltså frågan, ska ordet säd uppfattas i singularis eller pluralis? Säd eller barn? Ska barn uppfattas i singularis eller i pluralis? Eller avkomlingar? Men där plötsligt så blir det ju skillnad om man säger avkomling. Avkomlingar är ju två olika. Det ser man ju om det är singularis eller pluralis på svenska. Men använder du ordet säd så ser du inte det. Använder du ordet barn så ser du inte det. Använder du den grekiska texten så ser du inte det. Och då har ju Bibel 2000 översatt det här med avkomlingar. Och då blir ju betydelsen den att frälsningen skulle komma genom Guds tjänare. Genom Abrahams avkomlingar, det vill säga genom det judiska folket. Och det är ju inte alldeles fel i och för sig. Det är inte det jag menar. När det står om Guds tjänare här så vet vi att det går tillbaka till Jesaja 52, Jesaja 53, de där tjänarsångerna. Och att grundförståelsen är att det är det judiska folket som är Guds tjänare i världen. Det heliga prästerskapet. Men vi har ju förstått det som att Guds tjänare, det judiska folket, personifieras, fulländas i Messias. I Jesus, som är Guds tjänare på ett personifierat sätt, i singularis. Och därför när vi talar om Abrahams säd, eller Abrahams barn, eller Guds tjänare, då tänker ju vi på Jesus. Och det gjorde ju uppenbarligen Simon Petrus också. Han säger att alla de där texterna, och det står ju så i vers 24, alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt. Samuel räknas som den första profeten, nämligen i den gammaltestamentliga kanon eller gammaltestamentliga bibeln. Alla har förkunnat dessa dagar, och alla syftar, menar Petrus, på Jesus. Det är vad han säger i sin förkunnelse. Och det är klart, då blir det väldigt närgånget för dem som lyssnar. Därför då kan man inte behandla Jesus som en profet bland andra profeter. Utan plötsligt så är ju han är ju Gud själv plötsligt. Den ställning vi tar till Jesus är den ställning som vi tar till Gud själv. Och det är det som gör att det blir så närgånget. Och som gör att de inte riktigt vet vad de ska ta vägen när de hör det här. Jag ska säga det då också, att Simon Petrus är ju inte ensam om att förstå det här som att det syftar på Jesus Kristus. Paulus gör det också. Om du tittar i Galaterbrevet kapitel 3. Så står det där, där skriver Paulus om den här välsignelsen som då ska komma alla till del. Och så säger han i 3:13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var en som är upphängd på trä, som är korsfäst. Det var människorna som korsfäste Jesus. Och så kommer då det här spänningsfältet igen, motsatsen, vers 14. Att det här skedde, vad som skedde var Guds vilja. Vi friköptes genom Jesu död och uppståndelse. Han var betalningen som betalades. För att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Alla folk skulle få del av den. Och vers 15. Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen. Inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma singularis. Det heter inte och åt dina avkomlingar, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda. Och åt din avkomling, din säd, ditt barn, din son, som är Kristus. Så Paulus är ju väldigt tydlig vad han menar. Simon Petrus är väldigt tydlig. Så ni ser att här har Bibel 2000, som ni har gjort på några andra bibelställen också, kommit på kollisionskurs med Bibelns egen undervisning. Samtidigt så behöver vi inte göra för stora affär utav det, därför att det behöver ju inte vara en motsättning. Jesus Kristus, han är visserligen den som, han är Guds tjänare personifierad, han gör det här, men i honom som finns också det judiska folkets kallelse, och han fullbordar ju det, som alla de löften som var givna dit. Nåja, men det, jag tror att det ska vara som det är här i folkbibeln. Nu går tillbaka nu till det tredje kapitlet. Det står i din avkomma genom Jesus Kristus, genom Abrahams säd som är Jesus Kristus, ska alla folk på jorden välsignas. Man kan se också i andra texter här i Apostlagärningarna, inte minst, att allting är ju fokuserat på Jesus, på hans död och uppståndelse. I inget annat namn finns frälsning än i det namnet. Det han har gjort, det har han gjort för oss alla. Så där har vi egentligen gått igenom det som jag tänkte. Jag ska då bara säga någonting avslutningsvis, och det får kanske vara inledningen på fortsättningen också, innan vi går in på kapitel 4. Det är nämligen så att om man läser nu de tre första kapitlen, så kan man säga att där ser man på ett särskilt sätt hur den helige ande födde den första kristna församlingen. Hur den uppstod, så att säga, i Jesu Kristi efterföljd. Där läser vi om pingstdagen när anden utgöts och alla som var troende där blev uppfyllda med Guds ande, intagna i lärjungaskaran och helhjärtade efterföljare till Jesus. Och vi läste också i det första så kallade summariet om hur 12 kännetecken på den andefyllda församlingen och vad som hände där. Och vi har gått igenom något utav vad som hände där också. Det som sen följer i det fjärde kapitlet och femte och sjätte, det är de motattacker, de motangrepp som kommer emot den första kristna församlingen. Och nu är jag medveten om att när jag säger det här, så som jag i och för sig tycker var lysande, jag har fått det från John Stott som har skrivit en kommentar till apostlärningarna, så lyfter jag fram och så säger jag det som jag tror är väsentligt med det. Det betyder inte alltså att det är hela sanningen. För att ska man säga någonting om vad kapitel 4, 5 och 6 handlar om, så kan man naturligtvis lyfta fram olika saker. Men den här John Stott, han lyfter fram just motangreppen emot den första kristna församlingen. Och de motangreppen är tre stycken. Och det första motangreppet som vi kommer läsa om i fjärde kapitlet, det är ju förföljelsen, det förbud som Stora rådet ger de första kristna. De blir förbjudna att förkunna i Jesu Kristi namn. Det ger en laglig grund för förföljelse av de kristna. Det är ju förbjudet att förkunna i Kristi namn. Då är det ju lagligt att förfölja de som gör det. Så att där är det första riktiga motangreppet. Och det vet vi följde med sedan under flera hundra år. Och vi har svåra förföljelsetider. Och det finns fortfarande kulturer idag där det är förbjudet att förkunna i Kristi namn. Det är alltså lagligt att förfölja de kristna. Det är den yttre förföljelsen. Den andra förföljelsen, det andra motangreppet som vi också hittar i, i det femte kapitlet framförallt. Det är när du har kristna människor som kompromissar med sin överlåtelse. Som försöker lura till och med den heliga ande själv. Jag tänker på Ananias och Safira och den berättelsen. Alltså den inre upplösningen, som egentligen var ett större hot än den yttre förföljelsen. Den inre falska läran, det inre sättet, kompromissen och detta att försöka göra sig bättre vad man är. Alltså fortsätta att leva på ett mänskligt sätt. Och göra sig, bli en hycklare helt enkelt. Så det är den andra motattacken och den eller motangreppet, och det skulle finnas mycket att säga om det om vi nu tänker på hur det ser ut i vår tid. Den stora motangreppet emot Kristi församling i Sverige, om vi nu håller oss hit, det är ju liberalismen och att man ger upp tron på Guds ord och man tror inte att hans stöd hade någon större betydelse. Jag vet inte, man kan höra de mest fantastiska saker långt in i kristna leden. Det är ett motangrepp som är värre än en yttre förföljelse. Sen kommer det tredje motangreppet, och det kommer i sjätte kapitlet, och där är det inte lika tydligt. Och jag skulle kunna till och med kunna tänka mig, nu har ni kanske hört mig säga det här förut, men jag skulle kunna tänka mig att man kan läsa sjätte kapitlet från början utan att riktigt se vad det är för motangrepp. För så försåtligt är det. Och det tredje motangreppet, som alltså är det värsta här, det är att apostlarna försummar Guds ord och bönen. Det står ju så i sjätte kapitlet. Det är inte riktigt att vi försummar undervisningen av Guds ord. Så skulle man inte säga om man inte hade gjort det. Man upptäcker plötsligt att man har försummat undervisningen av Guds ord. Man har försummat bönen. Och man ägnar sig nu åt att sortera de här ägodelarna. Och det ska delas ut på ett rättvist sätt och allt vad det är för något. Det är förmodligen en hel del administration kring det där. Det är alltså det tredje motangreppet. Därför att om apostlarna försummar Guds ord, hur ska då Kristi budskap kunna gå vidare oförvanskat? Det som de här 12 lärjungarna var speciellt utvalda för att garantera, nämligen att föra budskapet vidare oförvanskat, det är hotat. Och det gör att hela församlingen, de är ju vid pass 4-5 tusen vid det här laget, hotas av olika vindkast i läran, olika kompromisser, där man tappar blicken på Kristus, där man glömmer evangeliet och blir upptagen med sin egen religiositet och sin egen liturgi, hur den nu ser ut. Så att om man tittar på det som vi har framför oss nu, så kan man säga att i fjärde kapitlet, vers 1 till och med 22, så ser vi nu hur Petrus och Johannes anklagas av Stora rådet och de förbjuds att förkunna. Men vi ser också, och det här sker vid varje motangrepp, i vers 23 till och med 31, hur församlingen reagerar på det där förbudet. De reagerar med en endräktig bön. De ropar endräktigt, står det i vers 24, till Gud. Och det de ropar om, det är att apostlarna ska få, i vers 29, hjälp att frimodigt predika ordet och att fler tecken och under ska ske genom den helige tjänares namn. Så de skrämdes inte på något sätt, utan tvärtom så trappades striden upp, så att säga. Och i vers 31 så kommer sanktionen. När de hade slutat skakades platsen, de uppfylldes av den helige ande. Så det ena ger det andra. Sen i sista delen av det fjärde kapitlet så kommer det här andra summariet. Femte kapitlet, där är det då Ananias och Safira som försöker bedra den helige ande. Och i verserna 12 till och med 13, vi kan se förresten hur det motangreppet slutar i vers 11. Det står: stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde vad som hade hänt. Alltså det är samma sak där, de fylldes med helig ande. De blev mer fyllda med sin övertygelse. Och sen i vers 12 till och med 16 så kommer det tredje och sista summariet, alltså beskrivningen av, förlåt, det är väl inte det, jo, det är det tredje och sista summariet som då beskriver hur den första kristna församlingen fungerade. Och sen kommer vi då till vers 17 till och med 42. Där handlar det om hur apostlarna misshandlas. Och det här är ju nu lagligt, eftersom det var förbjudet att förkunna i Kristi namn. Det tycker jag man ska komma ihåg. Det är alltså inte bara så att de här människorna som förföljde de första kristna var elaka eller onda, utan de var laglydiga. Det var de kristna som var olydiga plötsligt, på grund av det beslut man har tagit. Och sen kommer vi i det sjätte kapitlet, vers 1 till och med 7, där man då får läsa om att de hade försummat Guds ord för att göra tjänst vid borden. Och när de hade genomskådat det och omvänt sig och tillsatt de här diakonerna som fick sköta den delen av tjänsten, så står det i vers 7, bekräftelsen från himlen igen då, va? Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Så står det faktiskt, även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Vi slutar med de orden. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi kan se att det finns ett grundmönster genom vilket du handlar. Herre, hjälp oss att inte tillgodogöra oss välsignelserna på ett felaktigt sätt, eller att försöka fly undan din fostran, det som är negativt för den gamla människan. Herre, låt oss få förstå att allt det som sker i våra liv är du i kontroll utav. Och vad som än sker i våra liv, så vill du att det ska samverka till det bästa, genom att vi får tro på ditt evangelium och tro på din tjänare Jesus Kristus. Herre, vi tackar dig för att vi får tillhöra dig, just sådana som vi är. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Det var del 15 vi fick höra. Härefter så kommer sändningen från Radio MF, då du får deras söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet.